Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är rhododendrons bästa vän. Varför då, Fredrik?
Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på.
Just det.
Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den.
Ja.
Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård, även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat.
Det är helt otroligt.
Helt otroligt.
Just nu får du även sån här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får 5 års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här med min fantastiskt gode vän
Filip Strömbäck.
Och jag sitter i en snurrstol idag.
Ja,
det är mycket spännande.
Du ser ovan ut.
Ja, ja, men det är skönt för min rastlöshet så kan jag
snurra lite. Hoppas inte att den tas upp, alltså ljudmässigt tas upp.
Nej, jag ska försöka sitta still.
Nej, du får snurra.
Tack.
Den var ganska tyst.
Ja.
Snurra lite. Ja, ganska tyst.
Väloljad den här.
Ja. Ja. Hur mår du?
Jag mår väldigt bra.
Brännan håller i sig?
Ja, men någon vecka till.
Hur gör man för att hålla kvar en solbränna efter en Mauritiusresa?
Det beror ju på vem man är.
Om man är dig?
Eller det beror på, nej förlåt, jag omformulerar kommentaren. Ja. Det beror på vad man vill med brännan.
Hålla så länge?
Alltså hålla den, nej men det här är ju viktigt. Alltså,
ja.
Om du vill hålla den så här... Nu ser jag ut som George Hamilton.
Djupbrun.
Ja, och det vill man ju inte.
Nej.
Därför, om du inte är George, det bara finns en levande människa.
Men okej, okay, om man vill att den ska fejda och inte falla av till slut.
Jag tror det du vill säga är att om man vill se levande ut.
Ja, det är det jag vill säga.
Ja. Nej, men då finns det ju ett knep.
Ja.
Som jag inte kommer göra och inte rekommendera någon. Men som när jag, mina yngre, ännu mer fåfänga dagar, när jag... solade händerna i solarium innan jag skulle bort på smokingfest och såna grejer.
Ja.
Så, för det är snyggt med bruna händer mot den vita manschetten.
Supersnyggt.
Ja. Men det man, alltså solarium, man ska inte rekommendera det till någon, för jag har förstått att det är livsfarligt. Eller?
Ja, jag vet ingenting om solarium.
Men det är väldigt skönt att somna i ett solarium.
Jag älskar att vara i ett solarium.
Ja, och somna i solarium är så underbart. Det känns som man ligger i en kokong,
ja,
av svett och värme.
Ja.
Men 5 minuter i månaden.
Får man sola solarium?
Du hör hur lite det här är. 5 minuter, alltså om du har den här brännan.
Minuter.
Ja, vad säger jag?
Minuter.
Ja, jag har ju svårt med uttal på många ord,
ja,
det vet du.
Ja.
Minuter. Så här, minuter.
Ja, minuter. Som ett litet barn.
Ja, men jag är ett litet
minuter.
Barn. Ja, minuter. 5 minuter i månaden. Så håller man sig levande. Och då håller brännan sjukt mycket längre än vad man tror.
Det är ett bra tips.
Ja.
Jag tror visst att man får sola lite.
Ja, men 5 minuter i månaden.
Det kan inte vara farligt.
Nej, men du kan ju inte se när alla är orange, när alla är gröna.
Ja.
Och du kommer konstant knallbrun och det var 3 månader sedan du var utomlands. Då börjar det bli...
Ja, då blir det en snackis om att du, ja, går. Sen är det jobbigaste med solarium att gå dit och gå därifrån ju. Alltså att synas.
Ja, man har ju källan hemma.
Du har ett eget?
Nej, inte huset.
Jaha.
Som man bor i.
Ja. Vad smart.
Det är ju smart.
Det finns ju en koppling mellan solariebruna människor och vårt ämne för dagen.
Ja.
Vad är det?
Ja, George Hamilton kan vi säga.
Det är ett bra exempel.
Ja, han spelade nämligen, ersatte Robert Duvall och då Tom Hagen i Gudfadern 3.
Bra film.
Det vill säga att vi ska prata film idag.
Ja.
Ja.
Vi har pratat om film i flera av avsnitt.
Och gjort men... YouTube-avsnitt om film.
Ja, det har du ja.
Ja.
Eller vi, men du har ju syns liksom. Ja. Men vi har inte riktigt gått på djupet kring film. Vad är stiliga filmer? Vad är liksom, vad bör man ha sett? Och vad tar man med sig från filmer? Och vad inspireras man av från filmer?
Ja, och jag är lite extra lycklig över just det här avsnittet. Jag är passionerat, älskar ju film.
Ja. Och då kanske du hade ju till och med, när du var yngre, så skulle du ju bli skådespelare.
Det stämmer.
Du gick skådespelarskola.
Jag gick Kalle Flygare, väldigt trevlig skola.
Ja. Och, så, och du har ju fortfarande, nu för tiden så skådespelar du ju.
Ja.
Nej, men nej, det gör du väl lite.
Ja, men jag har gjort en liten, några små roller här nu.
Ja.
Men det är många år tills de kommer ut igen.
Eller ja, 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 men ja, ändå. Det lever kvar.
Det lever absolut intresset kvar. Men, och sen vill jag bara säga, mitt intresse för att inte fejka att man låter kulturell där det inte passar. Så mitt stora intresse är ju faktiskt i amerikansk film.
Ja.
Ska vi säga. Så den här gråblå tjeckiska filmen.
Kieslowski.
Ja, något sånt där. Det kan jag inte så mycket om.
Nej.
Det kanske, där tror jag du är bättre än vad jag är.
Nej, gud nej.
Inte.
Nej, men vi har en kompis Pascal, han brukar ju somna i såna filmer men ändå hävdar att det är hans favoritgenre.
Ja, han är väldigt bra på såna filmer. Men däremot så, som du sa, man kan se det här tycker jag i två kategorier.
Ja.
I stiljournalen synvinkel så att säga.
Mm.
Då finns det filmer som man bör, alltså nu blir vi lite kultursnobbar.
Mm.
Filmer som man bör ha sett.
Ja.
Alltså om du anser dig själv vara en elegant person så är det vissa, ungefär som böcker eller någonting. Det är vissa filmer som du ska kunna samtala kring dem.
Kring dem, ja.
Ja. Och sen finns det ofta, förvånansvärt ofta, så sammanfaller båda kategorierna. Sen är det ju också filmer som är vansinnigt inspirerande för den som är stilmedveten eller ja, tycker om klassisk stil.
Och snappa upp liksom detaljer och kläder och ja, miljöer. Och...
Exakt, så det är de två kategorierna
ja,
som jag skulle vilja säga.
Om vi börjar, får jag kasta mig rakt in bara?
Sure.
Om vi börjar på det sistnämnda ämnet så vet jag att du har en liksom över andra
mm,
som står högst upp där.
Mm.
Kan vi börja
där? Då blir det ju då... Även fast jag inte sa det så blir det lite svår europeisk kulturfilm här istället. Mm. Men det är en film, det är rätt roligt. Min mammas kusin hade förut den här biografen, eller jag vet inte, hon kanske har den fortfarande, ingen aning, men biografen på Biografsgatan.
Citas.
Heter den så?
Alltså,
ja, Cita, exakt, Citas, som visar lite
alternativ
film. Ja. Och hon, det här var på VHS:ens tid, kommer jag ihåg. Hon var vänlig och lite då, framförallt en gång, gav mig en film.
Mm.
Som heter Den oskyldige, gjord av Visconti. För det var exakt Luchino Visconti di Modrone.
Det låter som en italienare.
Ja, Count of Lonate Pazzolo.
Var det därför hon gav det den, för att han var count?
Nej, absolut, jag tror inte hon visste om det själv. Det har jag tagit reda på efterhand.
Ja.
Men Visconti, han har gjort en film som heter Leoparden, som är en otroligt känd film. Så han är en av de, och hans tyska serie.
Man känner sig aldrig så ointellektuell som när någon säger: det är en otroligt känd film om man har aldrig hört talas om den.
Ja, men den är Burt Lancaster spelar huvudrollen. Den är fantastisk.
Ja.
Men sen har jag gjort en tysk serie om tre filmer som är otrolig. En som heter Ludwig, som jag är. Den är jävligt svår och den är lång. Men öppningsscenen i Ludwig, det är kröningen av Ludwig av Bayern. Han som blev galen och han som byggde Neuschwanstein och alla de här stora palatsen.
Palatsen.
Ja. Alltså den kröningsscenen, den är kanske... Hela filmen ligger i sin helhet på YouTube. Ludwig av Visconti kan ni bara skriva. Och kröningsscenen, öppningsscenen kanske är 10 minuter, 12 minuter. Kolla på den bara, den är så otroligt välgjord.
Hur många kröningsscener bedömer du att det finns out there? Både så här verkliga på YouTube och sådana som...
Tre filmer kan jag säga. Young Victoria så är en vacker kröningsscen. Den nya The Crown så är en kröningsscen.
Och det är en serie
här,
i och för sig.
Men det är en serie, ja. Och i den här är en kröningsscen.
Och sen så har vi ju den verkliga kröningen av
Elisabeth,
nuvarande
exakt,
drottning igen.
Oh, jag sa fel där, jag sa 52. Det är ju 53 självklart i förra avsnittet.
Självklart är ja, det.
Men, nu har vi tagit många omvägar här. Och sen kan jag utmana alla som ser den här kröningsscenen. Det är ju extremt mycket medaljer på brösten och ordnar. Det är en orden, det här är ju på 1800-talet, det är en orden på ett bröst där som hänger, där den grundades 1923. Jag blev mycket besviken när jag såg den medaljen där, men det är så är det.
Ja, vad var det för en orden då?
Det är alltså Malteserordens förtjänstkors i riddartecknet. Och den grundades 1923, den orden, och den här utspelades på 1800-talet. Så det, är ju...
det är helt barockt.
Det är barockt och skam på torra land.
Ja.
Som kapten hade också.
Gå tillbaka till den här filmen som jag har redan glömt vad den heter.
Den oskyldige.
Den oskyldige.
Om jag ger mig på ett italienskt uttal, l'innocente.
L'innocente.
L'innocente. Ja, jag vet inte.
Men ja.
Otroligt härlig film. Den handlar om svår olycklig kärlek. Jag ska inte berätta hur den slutar. Den är så bra så att, förlåt, jag blir så här. Men det är miljöerna. Det är sättet. Den utspelar sig i Italien vid förra sekelskiftet.
Var i Italien?
Rom och övriga Italien. De åker runt på landställen. Okay. Den utspelar sig i, lustigt nog, en överklassmiljö.
Mm.
Och det är några scener som är alltså så bra. Det är en när de ska lyssna på en konsert i ett privat hem.
Mm.
Det är så jävla elegant, vet. I stora salongen har man ställt fram soffor. Konserten, alla i frack. Sitter med en liten drink och en cigarett och tittar på det här. Inte för att det är bra att röka eller dricka, men det bara ser väldigt trevligt ut.
Det ser väldigt trevligt ut på film.
Och sen är det när han är på sin fäktningsklubb.
Mm.
Då har de ju frack på sig hela tiden. Så han tar bara av sig kavajen och sätter på sig fäktningskläderna. Så han har ju frackbyxor med revär och pumps när de fäktas. Du vet, ja, det är så jävla elegant. Så det... Och sen är den... Den är väldigt fin, alltså med kärlek som man inte kan få.
Ja.
Och så vidare. Så jag kan bara rekommendera den ur så många och nästan man ska se den själv.
Mm.
Alltså du vet så här, för att verkligen, jag har upptäckt det.
Du uppskattar att se film generellt själv.
Ja, men det som är alltså om du kommer in i filmen.
Mm.
Då, många av de här filmerna jag kommer prata om är ju lite skulle kanske uppfattas som omoderna och så här, men jag såg om en av filmerna här häromdagen och så kom jag in i den. Mm. Du vet, du hamnar nästan i trans. Du är i filmen. Och då njuter du av historien så mycket.
Mm.
Och sitter du med tre andra så du kan ju inte komma in i filmen.
Nej.
På det sättet.
Jag förstår.
Det är som att läsa, alltså då blir det ju som att läsa en bok.
Ja.
Istället. Så den filmen, det är min nummer ett i hela den här.
Ja. Sen har vi den här brittiska.
Sen har vi den där brittiska.
Ja.
Du menar de här 25 olika...
Ja, men jag tänkte på, eller är det en serie jag blandar alltihop? Brideshead Revisited.
Jaha,
det är en serie.
Det är en serie. Den är ju nästan, så jag hade nästan tänkt att utelämna den.
Ja, vi skippar den idag då.
Bara för vi har pratat så mycket om, men vi har pratat så mycket om den.
Jag
så
glömmer att, bort om det är film eller serie.
Det är en serie, den är fantastisk. Kort nämnat, den är också helt otrolig. Men
vi skippar den.
Vi skippar den.
Vi fortsätter då. Vad har du med på din topplista? Jag vill också känna igen mig. Det här känner jag inte igen.
Nej, men den här var lite så. Sen har vi ju då en regissör som heter Sir David Lean.
Mm.
Som kanske är en av de bästa regissörerna. Alltså om man nu tar stora svulstiga filmer.
Mm.
Typ som Steven Spielberg. Vad sa jag nu?
Fast på Spielberg. Fast på 50-talet.
50, 60 och 70 och 80-talet.
Var han verkligen så länge?
Ja.
Men jag tänker på de filmerna som du ska... De är väl gamla?
De är gamla. Hans sista film gjorde han på 80-talet.
Ja.
Heter A Passage to India. Fantastiskt. Ett stort misstag som jag inte kan förstå att han
vad
gjorde.
Vad är det?
Det är en sån otroligt bra film. Den handlar ju då om slutet av brittiska imperiet i Indien.
Ja.
Och alla dilemman och britterna som betedde sig illa och så vidare.
Ja.
Och så ska du spela en vis indisk man.
Ja.
Spelas av Alec Guinness.
Oh.
Med skokräm i ansiktet.
Nej.
Och jag är så här liksom, det där går ju inte.
Alltså, men innan Bollywoods tid.
Ja, men och så är det ju också då att jag tror då att David Lean, han var i 80-årsåldern. När den här filmen gjordes.
Ja.
Levde, kom från en annan tid. Och Alec Guinness hade spelat i en annan av hans fantastiska filmer, Lawrence of Arabia.
Ja.
Så, eller of Arabia. Då spelade Alec Guinness kung Fad, tror jag. Arab alltså. Men den här filmen är ju gjord på om det är 50- eller 60-talet. Och då gjorde Hollywood fortfarande mycket på det sättet.
Mm.
Vilket var ju olyckligt.
Jo, men de gjorde ju det.
Ja, men på 80-talet så var det ju väldigt främmande.
Det känns konstigt.
Och det blir ju inte tillräckligt bra. Därför du, när du sitter i den här transen och tittar på filmen, så, vad fan hände där? Där kom en clown.
Nej, det är alltså, jättekonstigt.
Det bryts ju.
Ja. Men om vi backar då?
Ja, tre filmer, framförallt två faktiskt, av honom. Nej, jag kan nämna den tredje, men det är två. Och det är Dr. Zhivago.
Mm.
Den skulle jag också kunna sitta och prata om i timmar. Alltså,
30 sekunders brief, vad handlar Dr. Zhivago?
Ryska revolutionen, 1917. Omar Sharif spelar Dr. Zhivago.
Mm.
Den handlar också om revolutionen och vad den gjorde med Ryssland och kärlek.
Mm.
Och det är ju kärleken till, nu förlöper mig namnet, hon heter, det kommer komma tillbaks.
Mm.
Och den handlar om första världskriget och den här, och det är väldigt mycket, om vi tar stil, alltså den här klassiska stilen, så är det innan revolutionen får man ju se mycket sådana miljöer. Men sen är det Dr. Zhivagos uppträdande genom filmen är en skolbok i hur man beter sig elegant som människa, skulle jag vilja säga, i alla dess tänkbara situationer.
Förutom det är en lärande process man ger sig in i, ja, när man tittar på Dr. Zhivago.
Boken är baserad på, är skriven av Boris Palsternak, som fick Nobelpriset och vägrade, fick inte åka att ta emot det.
Fick Nobelpriset på grund av sitt
litteratur.
På sitt geniala namn.
Eller Boris Palsternak, ja, det är ett underbart namn. Larissa
heter hon det,
ja. Ja, det är så vackert namn.
Ja, det låter som någon som du skulle kunna bli kär i.
Ja, men alltså, om du ser...
Och det låter väldigt likt Clarice.
Ja,
om som, du... en annan bra film.
Som en annan bra film. Men om du ser Dr. Zhivago,
ja,
och inte blir förälskad i Larissa som heterosexuell man,
då är man inte heterosexuell.
Nej, det är något konstigt. Är alltså hon är... Det är helt otroligt alltså. Och det är alltså miljöerna, du vet, de här datcherna som man får se ute på alltså ryska landställen. Mm. Det är magisk film, måste ses. Ali Guinness också. Mm. Så David Lean gillade ju obviously Ali Guinness och Omar Sharif. Och sen så har du då Lawrence of Arabia. Mm. Det är också en historia. Då hoppar vi fram till andra världskriget. Och T.H. Lawrence som rätt låg officer.
Det är svulstiga filmer. Alltså stora, långa. Stor. Visst är de långa?
Långa, väldigt långa och svulstiga. Och de sa om Peter O'Toole när han, det var någon kritiker som sa, det här är också sjukt, han spelar huvudrollen i Lawrence of Arabia. Mm. Det är hans första film.
Det är maffigt.
Det är en rätt flygande start.
Ja,
på.
Det är det.
Och en kritiker sa, would he be any prettier, he would be an angel.
Åh, oh, vad vackert.
Ja, men han är så snygg.
Ja.
Hans ögonfärg är ju helt bananas alltså.
Ja.
Blått som bara...
Men det måste vara någon form av dåtida...
Ja, men 60-talet retouch. Tror du det alltså?
Ja, något sätt. För de är ju för fasen helt, de är ju som havet där du precis har varit och ja, dykt.
Och sen säger han, den berömda kommentaren är, han har ju en assistent som heter Potter. Och då säger han, han tar en tändsticka och håller under handen.
Mm.
Och det bara bränner och bränner. Mm. Och så säger Potter, how do you do that? The trick, Potter, is not mind, it hurts.
Mm.
Den tycker jag är väldigt, används även i Alien, senaste filmen, vad heter den?
Alien vs Predators.
Ja, nej, men den här som
med Sigourney Weaver.
Nej, men som riktiga regissören gjorde, Ridley Scott gjorde ju en Prometheus.
Prometheus, ja, okej.
Okay. Den världens bästa film, trailer, fan, nu kommer det så mycket på en gång här. Men trailern till Prometheus är världens bästa filmtrailer.
Nej, Shining måste vara världens bästa filmtrailer.
Ja, den är väldigt bra. Åh, alltså förlåt, vi ska prata så mycket igen nu. Ja, men gå vidare snabbt.
Sen har jag gjort en film till då. Ja, pappas favoritfilm.
Exakt, min pappas också. Våra, det är alla fäders som är födda på 40-talet, ja, favoritfilm.
Pappa är för 50-talet i sig.
Ja, men Bron över floden Kwai.
Ja. Den har tvingat sig några gånger, men jag gillar den också.
Den spännande. Är fantastisk, men i rent eleganssyfte som vi pratar om. Så, men, jo, det är en film man ska ha sett.
Ja, det är mer så.
Faktiskt. Och Ali Guinness.
På samma, jag fick också se, jag kommer ihåg, det var ju den. Och så fick jag se den här Örnnästet.
Oh.
Om jag fick
med Clinton
se.
Och Richard Burton.
Ja, den är,
den
fin,
är fin också. Ja. Alltså. Clint Eastwoods storhetstid. Alltså. Så cool alltså.
Ja.
Nej, men där har vi, nu har vi, det är ju tre stycken eller fyra om man räknar med floden då.
Ja.
Det är ju extrema klassiker.
Men det är inga sådana man ska dra citat och sånt ur, eller?
The trick is to...
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad jag sa själv.
Nej, men det var någonting...
To not mind it hurts, Potter.
Ja.
Och Zhivago... Jo, det finns några citat.
Men här, det låter som det är filmer som man... mer för att få input och så kring stil. Ja. Än någonting som man använder som diskussionsunderlag.
Nej, jag skulle säga väldigt mycket diskussionsunderlag. Mm. Just handlar om ryska revolutionen.
Ja, man kan lära sig om ryska revolutionen.
Ja, arabrevolten under andra världskriget. Mm. Och den oskyldige är inte så mycket politiskt, det är mer om italiensk kultur,
ja,
på den tiden.
Jag är med.
Och sen så har vi en film till i den här lite äldre skolan som är James Masons sista film han gjorde. Som är också en gigant i elegans.
Mm.
Och hans röst är ju helt otrolig.
Ja.
James Mason, nej jag kan inte härma. Men han är cool så det är larvigt. Den heter The Shooting Party. Den är från 70-talet tror jag, den utspelar sig på ett gods i England. Strax innan första världskriget bryter ut.
Är shooting party ett begrepp?
Ja.
Vad är det då?
En
jakt.
Jakt. Och de sitter på ett gods och inser alltså deras tid är över.
Att liksom tiden har runnit iväg från dem.
Ja,
det
alltså,
finns ingen plats för sådana som oss längre.
Nej, sättet de lever på
Tillhör det förgångna.
Tillhör det förgångna.
Och inser de det där under den helgen?
De inser, de diskuterar och inser under den helgen.
När de är lite packade och sitter och röker.
Ja, och diskussioner runt middagsbordet.
Och det blir ångest?
Ja, inte så mycket ångest egentligen. Och, jo, men sen är det ångest för det är en jävligt dryg snubbe där som skjuter en drevperson. Och tycker att det är ju skitsamma. Och så, där uppstår också en debatt att alltså, för 200 år sedan så var det ju skitsamma.
Tyckte
alltså,
de?
Det är ju självklart var inte bra.
Men... Nej, men de tyckte det då.
Ja, och, den, och sen när första världskriget kom så tog ju den här tiden med ja. väldigt hårda medelslut.
Ja.
Så, och också, men den är ju direkt vacker den här filmen också i kläderna.
Vad är det för slott de är på, vet du det?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Men det är något...
Ja, det är bara otroligt vackra scener när de är ute och går i skogen och när de sitter och äter middag.
Och vilken tid är det det tar slut då? Jag kommer inte, jag lyssnade inte noga när du sa när den utspelar sig.
1914, strax innan första världskriget.
Innan första, okej, okay, så det tar verkligen slut. Så att det de pratar om handlar inte bara om att de som överklass och adel är på väg att ta slut, utan det handlar om att världen håller på att gå åt helvete.
Nej, nej, utan det handlar om att deras klass, den landägande klassens tid är förbi.
Tid är förbi, ja. Hur resonerar de kring det? Då resonerar de kring att vad gör vi istället? Eller klamrar de sig fast vid det förgångna?
Han, den äldsta, alltså James Mason, är ju den som man tror då, han är den som är mest framåt.
Mm.
Och den här unga, ivriga killen som skjuter, han är den som vill klamra sig fast.
Strebrig.
Och ha det som förr.
Mm.
Intressant film, rätt okänd.
Men vad heter den, sa du?
The Shooting Party.
Den tycker jag att jag ska se.
Ja, den är väldigt intressant. Sen, ja, det finns ju en till då.
Har du gjort en grupp här nu av filmer som du tycker är samma?
Samma lite grann. Och då har du Barry Lyndon. Gjord av Stanley Kubrick.
Mm.
Hela filmen är ljussatt med stearinljus.
Ja!
Och dagsljus. Alltså det finns inga lampor.
Det finns inga lampor, nej. Då har jag hört filmen. Någonstans.
Otrolig film. Jag tror den utspelar sig under, är det Napoleonkrigen?
Men skulle du säga att Barry Lyndon är den av Kubrick-filmerna som man ska se först om man inte har sett några?
Nej, men det tycker jag inte. Eller jo, absolut. Men därför att, alltså, vi kan ju prata om Kubrick.
Ja.
Fast då blir det ju i ett annat...
Mm.
Alltså för alla hans filmer är ju skitbra. Men nu pratar vi ju stilperspektivet.
Ja.
Men jag tycker även Eyes Wide Shut ur stilperspektiv på, om du tar den här julfesten som de är på i New Yorker. Smokingfest. Så den julfesten, där har ju Kubrick gjort något helt fantastiskt när han filmar den. För den är ju så, den visar en elegans som inte existerar i USA.
Mm.
Jag inbillar mig knappt att den här, för alla är så snyggt klädda.
Jag tror att det existerar i, tänk dig, ett intellectual home i Georgetown, liksom någon professor, någon som sitter i högsta domstolen.
Men också och elegansen på smokingarna, allting var bara, jag hoppas att det existerar.
Mm.
Väldigt snygg. Men den är ju också väldigt jag får djup ångest av den filmen. Så,
men den är chatt, ja, men fan, det får man ju nästan av alla hans
Ja, men den är väldigt bra. Men vi ska inte prata om Kubrick,
Barry Lyndon. Mm. Men det håller jag med om, jag förstår vad du tänker. Tematiskt har jag också börjat förstå.
Ja.
Har du ingen annan som kvalar in där i det gänget?
Jo, en till. Nu hoppar vi fram lite i moderniteten här. Så har du en film som är gjord 1984 som heter Once Upon a Time in America. Gjord av Sergio Leone. Som gjorde spaghetti-västernfilmerna med Clint Eastwood och så vidare. Ja. Det här är väl hans största och mest seriösa film han har gjort. Det är ett episkt drama som handlar om hur maffian skapas i New York. Den judiska och italienska med Bugsy och alla de här.
Men vänta nu här. 1984?
I filmen gjord.
Det finns ju en Once Upon a Time in America med Leo. Nej, det är Gangs of New York.
Ja, det är det jag tänker på.
Gangs of New York, ja, just det. Men det är samma tema.
Men den här utspelar sig från 1920-talet fram till 60-talet.
Ja.
Och det är en fantastisk historia om hur USA växer som modern nation.
Ja.
Hur alla de här människorna blandas i New York framförallt då. Och den är nästan 4,5 timmar lång.
Mm.
Den är en gigantisk film. Mm. Och den är stilmässigt sjukt elegant och historien. Ni har ju mycket att många av de här filmerna är ju att man lär sig historia
samtidigt
som man tittar på dem.
Ja.
Så, fantastisk film.
Men där har de inte frack.
Nej, mycket smoking.
Mycket smoking.
Mycket smoking.
Jag kan tänka mig tredelade kristexhandlar.
Ja, snygga kostymer.
Ja, jag förstår. Och så röker de.
Och så röker de extremt mycket. Men det är väl...
Det tematiska är rökning, högtidskläder och historia.
Exakt.
Jo, det var så mycket mer.
Nej, och sen ett honorable mention som man säger.
Vad är det då?
Det är The Sting.
The Sting.
Med Robert Redford och Paul Newman. Underbar komedi. man garvar. Den håller skitbra fortfarande idag, såg den själv.
Men det är inte alls samma genre.
Nej, men den utspelar sig på 30-talet i USA.
Ja, okay.
Och mycket snygga småkingar och en sån jävla blåsning som de gör så snyggt så att det är helt sjukt alltså.
Ja.
Det är en twist på slutet som är underbar. Den ska man se.
Vad är nästa kategori?
Jag tänkte svenska filmer.
Ja, trevlig kategori.
Ja, jag kom bara på två.
Det är också intressant att höra med vad du kom på då.
Hej vild, bredd mellan.
Bredd mellan.
Ja. En är ju jävla tråkigt att jag säger, för att det är så uppenbart. Och det är instruktionsboken om hur man firar jul.
Fanny Alexander.
Fanny Alexander. Så behöver vi inte säga så mycket mer så.
Nej, den bör man ju ha sett.
Också, den, man bör verkligen ha sett den för att...
Allmänbildningssyfte, ja. Så bör du ha sett den.
Och sen tycker jag SOS.
SOS är ju,
den är briljant.
Vansinnigt bra.
Den är, alltså vissa scener, när de driver med svensk överklass, så är de ju nästan dokumentärartade.
Den är vansinnigt bra, skulle jag säga.
Den är så rolig, så den är så briljant. Alltså. Den är,
sen kan det vara att i tiden, nej, den har varit så där bra hela tiden.
Ja, den blir bättre med åren.
Ja, det blir den.
Och alltså när segelbåten, du vet, får vi låna, vad heter de, kokaburra och...
Ska du låna Ugglas båt? Nej.
Ja, det är bara dialogen, det är så jävla bra.
Ja, den är väldigt, väldigt bra.
Ja.
Det var så... bara två alltså.
Ja.
Stilmässigt, finns det inga andra stiliga svenska epos?
Jo, jag är ju så dålig på
svensk film.
Svensk film. Och sen tycker jag ibland att när svenskar ska spela de här väldigt vackra, stiliga miljöerna, så jag tycker inte de lyckas riktigt.
Nej, okej. Okay.
Alltså det blir så här... Det blir alldeles för dramatiskt och svulstigt. Det blir, alltså folk umgås ju inte i herrgårdar och pratar så här hela tiden. Alltså, utan det är ju naturligt där också.
Där också, ja.
Ja. Så det, de får inte till det riktigt.
Nej. Har du fler kategorier?
Ja, men sen måste vi ju hoppa fram i tiden. Vi måste ju bli moderna. Ja. Vi måste ju in på 70-talet.
Mm.
Nej, skoj. Men... jag tycker...
Men där drar vi fan gränsen, eller?
Ja, där drar vi fan gränsen. Nej, för det jag sa nu tycker jag var huvudkategorin.
Ja.
De här lite äldre, tyngre filmer som jag sett. Så en snabb repetition. Den oskyldige av Visconti. Tre av David Leans filmer. Lawrence of Arabia. Dr. Zhivago. Bron över floden Kwai, kanske. Once Upon a Time in America. Barry Lyndon. Kanske glömde någon där.
Ska man ha dem på DVD, va?
Man har dem på DVD.
Ja.
Det är ju mycket roligare. Kan man, extra materialet är ju helt roligt på dem.
Ja.
Men om vi börjar hoppa lite hejvilt då.
Får jag bara...
Vad du vill, det vet du.
För jag är inte alls lika mycket så här cineast som du är. Men att om vi ska hålla oss till de här till gamla, kanske inte, och inte alls samma... Jo, faktiskt. Det finns ju en film av Hitchcock som heter Repet.
Den är så bra.
Har du sett den?
Etagevåningen. Eller inte takvåningen.
Jag satte på den på tv med en kompis utan att veta vad det var. Och så såg vi då kom vi in i en av, den är ju nog, har jag förstått senare, känd för väldigt långa tagningar. Men då kom vi rakt in i en dialog då som var så här 12 minuter lång utan klipp.
Det känns som en stillastående kamera i ett rum ju.
Det är typ en stillastående kamera i en sjukt cool våning.
Alltså jag vill bo i den här våningen så mycket.
Det är en svinhäftig miljö. Och sen den här dialogen som är, det är liksom på en tid när det fanns inte riktigt utrymme för ett dåligt manus.
Nej.
För det var manuset som gjorde hela filmen. Så dialogen är så...
Och den historien är ju briljant. Den är så obaglig.
Det är en mordhistoria. Det är två snubbar, två studenter, va?
Ja, eller ex-studenter, det är deras gamla professor.
Just det, deras gamla professor. Ja. Men se den i alla fall.
Den är, alltså den ena killen där, båda är sjuka i huvudet, men ena killen är ju svårt.
Ja,
psykopat absolut. Alltså.
Ja.
Men den är fantastisk.
Men den, visst är den snygg?
Jag ska se den här ikväll.
Och den skulle nästan, nej inte riktigt.
Jo, ja, men den skulle... är inte nästan, den ska absolut med här.
Sen har jag en som jag tycker att man måste ha sett, som blir lite löjligt, men jag tycker man måste ha sett Orson Welles Citizen Kane. Och
Rosebud.
Rosebud. Jag tycker att den är bra.
Ska du berätta en grej?
Vadå? Du tycker inte det?
Jag har inte sett den.
Har du inte sett den?
Nej.
Jag tror också att du skulle tycka den är bra. Det är ju en film
jag
som
har börjat. Xanadu heter det, var huset.
Ja, exakt. Ja.
Jag har börjat på den flera gånger. Men jag har fått någon aversion mot den bara för att man ska ha sett den så himla mycket.
Jag fattar det. Och jag är lite så också. Jag är likadan med den här tv-serien Skam nu. Nu har jag fått ge med mig och älskar den. Men jag var likadan. Att jag kan inte se den. Men den är bra. Och det är på samma tema. Att dialogen är så jävla... rapp.
Men där kan jag, alltså du har så himla rätt Filip, och jag kan bara säga att jag började titta för ett, 2 år sedan kanske bara, började titta på filmer från 40-talet. Och jag trodde ju, okej, okay, jag bara satte på någon film, det här kommer jag stänga av efter 5 minuter. Och man sitter ju helt tagen.
Ja.
För ett, de är mycket modernare än vad man tror, än vad vi tror. Alltså den här, det vi kallar för riktigt gammal film, då måste du tillbaka till 20-talet.
Ja.
Alltså ta Borta med vinden, som är ju både i färg och med ljud och spännande och stora scener. Den är gjord 39.
Ja.
Så det är alltså filmer som gjorde i slutet på 40-talet. De är relativt, de är moderna.
Verkligen. Och går vi fram då några år, om man tar typ Breakfast at Tiffany's, som vi snackade om idag med Michaela. Det är ju en...
så pinsamt att inte jag har dragit upp den. Jag
men det är ju
ursäkt,
också en så snygg film.
Ja, den är så bra. Och den är, det är min Happy Place-film.
Ja, men det är
alltså,
ju...
man blir på så bra humör när man ser den. Den är
när man ser henne och liksom där allting bara strålar. När den är vacker.
Audrey Hepburn. Var namnet.
Så det finns ju Audrey flera Audrey Hepburn-filmer. Ja.
Men Breakfast at Tiffany's sticker ut.
Verkligen.
Bortom allt.
Och sen om man ska ta svensk film så är den lite snyggare än också i vissa miljöer, men framförallt det, tycker jag, i min mening, den vidraste porträtteringen av en karaktär i svensk filmhistoria är den enfaldige mördaren. Har du sett den? Det är alltså Hasse Alfredsons film om den fabrikören, den här skånska fabrikören.
Just det,
han vågade inte låta någon annan spela fabrikören än sig själv, för han var rädd för att folk skulle bli förknippade med att vara vidriga resten av sitt liv. Med den här Stellan Skarsgård, jätteung Stellan Skarsgård.
Som Kid to Kill a Mockingbird.
Ja, lite så.
Ja.
Och den, jag älskar den. Det är så här scen på Savoy i Malmö, eller om det är Kockska krogen så på 60- och 70-talet eller vad det är, när de kastar pengar under bordet till någon servitör.
Och,
ta tills du skäms, säger han, när han har kastat pengarna till servitör. Sådana liksom så här vidriga, den är bra.
Den ska vi se också. Sen tycker jag Wall Street.
Ja, men den är också, för mig är det så här, ja, den är, alltså alla de här Gudfadern, Wall Street och sånt.
Ja, men Wall Street tycker jag, den är självklar att nämna. Ur en stil, alltså skit i alla kaxiga kommentarer och sådana one-liners och så, utan ren stilsynpunkt.
Sartoriellt
så är den viktig.
Ja.
Ett, för att lära sig hur en epok var.
Ja, det finns ju inte bättre porträtterat någonstans.
Nej, för det är briljant gjort faktiskt.
Ja, det är det.
Och två, att ta med sig vissa, de bra delarna stilmässigt därifrån, så är den ju, den är makalöst. Alltså det är,
och girigheten är också, den är fantastiskt beskriven.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mindre.
Nej, men det är väldigt bra beskriven.
Enda misstaget med Wall Street, det är ett. Och det är Wall Street 2.
Ja.
Det är, alltså, han förringade sitt eget arv genom att göra den filmen.
Ja.
Och det är faktiskt väldigt synd.
Ja, det är synd.
Och sen så har vi, om vi fortsätter, nu har vi ju gått in på 80-talet, så har vi ju American Gigolo, som är ju magisk ur den aspekten. Ett, att det är faktiskt en väldigt bra film. Tight, spännande. Richard Gere briljerar som någon sorts snäll och sliskig kille samtidigt.
Alltså, snygg!
Ja, så snygg. Och Lauren Hutton.
Ja.
Alltså, oh my god.
Nej, men den
och miljöerna,
är
ja. Alltså restaurangerna i LA.
Den är Armani, visst är det så?
Armani. Det är det, Armani har gjort alla. Jag är ingen stor Armani-fan.
Nej,
det är
jag
verkligen inte. Alltså, snarare tvärtom. Men, där, Armani på 80-talet, och i början gjorde vissa grejer. Här gör han, det är skitsnyggt. Det är inte en stil som jag själv skulle bära, men jag uppskattar, jag skulle ge komplimangen till någon som har den, om du förstår jag mig. Och så är det väldigt roligt när han försöker lära sig svenska i filmen också. Och fortsatt Armani så har du Det omutbara, också 80-tal, som Armani gjorde alla kläder till, vilken är ju Och där är det verkligen snyggt på riktigt.
Ja.
I en ultraklassisk ja. Stil. Al Capone och hela den här grejen.
Ja,
och det är skitsnyggt och det är en fantastisk film självklart. Andy Garcias bästa filmroll. Han briljerar som den här unga, ivriga agenten där. Det var en, vad sa vi nu? Vi sa American Gigolo.
Ja.
Och så sa vi Det Omedelbara.
Vad heter den när med det här paret som får ett erbjudande att sälja henne för en natt?
Ja, men den är inte så jävla bra. Alltså, det är Robert Redford, Demi Moore och Woody Harrelson.
Ja.
Och Indecent Proposal.
An Indecent Proposal. Ja. Jag tycker att den är jättebra.
Ja, du gör det. Mm. Jag har varit nära och klickat på den, men jag har inte tryckt på play för att jag inte tror... Ska jag se den en gång till?
Jag tycker du ska se den en gång till. Jag tycker den är jättebra. Men den är kanske inte så elegant, eller? Den är kanske inte så snygg. Jag kommer
det är någon scen med Robert Redford i smoking, men sen är det inte mer.
Nej, det är sant.
Och sen så kan vi hoppa fram till 90-talet och kanske även 2000-talet. Då finns det två stycken.
Pretty Woman, 80-tal.
Ja, absolut. Fast...
Alltså Pretty Woman är ju en, i vår generation måste det ju en vara
ja, alltså, en av de större. Det är ju mer, alltså, mest för egentligen hotellchefen, bara för att se honom.
Philip.
Så jävla underbar, så att det är sanslöst. Mm. Och sen balkongen på hotellrummet tycker jag är helt fantastisk.
Ja.
Den är helt magisk.
Nej, Philip är inte hotellchefen, det är ju han svinet från Seinfeld. Det är han som är Philip, eller hur? Alltså hans kompis.
Ja, det kanske är. Jag kommer inte ihåg.
Jag tror det.
Ja, men det är en väldigt bra film.
Ja,
men du har ju As Good As It Gets.
Ja!
Med Jack Nicholson. Det är kanske en av världens bästa filmer.
Shit, vad länge sedan jag såg den.
Och den kan du se om gång på gång på gång. Och han ger ju den finaste komplimangen jag har sett i film en man ger till en kvinna. När hon är väldigt upprörd på restaurangen där.
Ja.
Och han har sagt något idiotiskt om hennes klänning. Och vad det
ja.
Är. Just, men det är också mycket på grund av hans sjukdom. Alltså,
ja.
Så. Och sen så säger hon bara att nu måste du ge mig en komplimang. Och så säger han så här, man ser hur han måste anstränga sig. You make me wanna be a better man. Och det tycker jag är en väldigt fin, tyvärr går den ju aldrig säga till en tjej.
På engelska?
Eller på svenska.
Varför inte?
För den är ju tagen därifrån.
Ja, men man, det är ju en sak som man skulle kunna känna. Eller vadå?
Det kan man ju absolut. Det är en väldigt fin sak att känna.
Absolut, och det, jag tror att det ska man nog försöka eftersträva ja. Att känna.
Men den filmen är...
Jag tror att det spelar ingen roll om någon, att den är sagd i en film. Jag tror att den person du säger det till kommer ändå uppskatta det.
Ja. Men det är också en elegant film tycker jag. De åker Saab.
Ja, det gör
som
de.
Inte finns längre.
Cab.
Mm. Och de bor väldigt elegant, framförallt konstnären där.
Ja.
Mitt emot som tyvärr blir tragiskt rånad.
Just det.
Och det är en väldigt, det är en New York-film.
Ja, men du, på tal om New York-film, ja. Den här Woody, alla
Manhattan.
Woody Allen, Manhattan. Ja. Men alla Woody Allen-filmen, men Manhattan är ju...
Ja, den är ju splendid. Alltså.
Ja, den är ju grym.
Fantastisk. Och sen så har du en som jag tycker väldigt mycket om, som är av flera anledningar, som jag alltså njuter, har sett också hur många gånger som helst. Handlar om väldigt vuxen kärlek. Och det, därför tycker jag den är väldigt fin, kärlek mellan, alltså ny kärlek. Mellan två som är plus 60.
Också Jack Nicholson.
Också Jack Nicholson.
2000-tal är vi inne på nu.
Jag tror det. Mm. Och Diane Keaton.
Yes.
Och jag glömmer alltid bort vad han heter.
Jag vet inte heller vad han heter.
Men jo, men kom igen nu.
Han är tillsammans med hennes dotter.
Exakt.
Ja.
Och den utspelar sig i Hamptons.
Yes.
Och är
magisk. Hus. Det är hennes sommarhus, eller?
Det är hennes sommarhus. Mm. Sommarhuset är så snyggt så att det är larvigt. Och de är så härliga.
Ja.
Och sen, den största grejen, se hela filmen och njut. Men det här måste ni se på DVD. För på extra materialet så är det en scen som tyvärr inte med i filmen, vilket jag tycker är synd. Det är när Jack Nicholson på en liten härlig intim klubb i The Hamptons sjunger på franska La Vie en Rose till Diane Keaton.
Nej.
Och den är he's killing it.
Finns inte det på YouTube?
Det finns nog på YouTube. Det är jävla dålig kvalitet på den här på YouTube och ljudet laggar lite på YouTube. Men den är
alltså, shit, vad mäktigt.
Ja, det är coolt. Han börjar på engelska och sen så gör han så här, okej, okay, I need to focus for this part, och sen gör han det på franska. Och det är så snyggt, så det är larvigt alltså.
Gud vad häftigt.
Ja, den är, jag måste komma på, vad heter den? Den heter...
Det finns ju en miljard filmer. Alltså det finns ju hur mycket filmer som
ja, helst. Ja, men vi jobbar oss fram här.
Ja,
men...
vi ska fortsätta framåt eller?
Ja, men som du säger, vi kan ju sitta och droppa filmer in absurdum.
Ja, har du fler så som du har tänkt innan idag att det här måste nämnas?
Ja, det finns en film som är, om man gillar stilen preppy.
Ja.
Vilket man gör... till ett visst mått i alla fall om man gillar klassiskt.
Ja, vad är preppy? Ja, om man ska vara liksom...
helt ärlig så kommer amerikansk college-stil men det får alltså college-stil för väldigt länge sedan.
Mm.
Så finns det en film med Barbra Streisand och Robert Redford som heter The Way We Were.
Ja.
Som är fantastisk och handlar om den här vidriga McCarthy-eran.
Mm.
Men den börjar ju med när de är väldigt unga.
Mm.
Och där, alltså jag tror alltså, uttrycket nästan kom från den filmen.
Känns lite så.
När den gjordes.
Det finns ju massa collegefilmer där man också kan hitta inspiration. Alltså såna, ja.
Men just The Way We Were har så mycket eleganta scener också. Ja.
Film med, är socialt så tycker jag att det är en thin line mellan att prata, alltså att det blir tråkigt och att det är intressant. Och det gäller alla samtalsämnen i och för sig som är tillskanskade, heter det, genom att man har läst eller hört eller sett någonting och sådär. Det kan bli väldigt tjatigt och tråkigt att höra någon berätta jag såg det här eller jag hörde det här. Eller
ja, och jag tycker inte om, jag tycker om det jag gillar med film, alltså att prata om film.
Ja.
Är som vi gör nu, alltså inte att debattera film, utan att så här, två personer som tycker om samma film, det är ett kul samtal.
Jo, men då blir det ju samtalet om film bara. Förstår du vad jag menar? Det är det jag kan tycka blir trist efter ett tag.
Nej, men som nu,
för då
när vi den
droppar
här...
man bara massa namn på filmer och sen så...
Jo, men den här Jack Nicholson-filmen som vi, med Diane Keaton som vi pratar om nu. När, alltså när du och jag båda blir exalterade, då har vi ett roligt samtal.
Och det blir
om...
fin energi, det är kul och det kan bli
bra. Ja, om man pratar om känslor i filmen och scener. Och det tycker jag är ett kul samtal.
Jag håller helt med. Men när man, det du menar är alltså inte ett dåligt samtalsämne är att analysera en film. Alltså
ja, att analysera en film och sen sitta och att man inte håller med varandra riktigt, så här, det tycker jag kan bli lite tjatigt. Mm. Alltså jag tycker att det här betyder ju filmen för mig. Mm. Vad den betyder för dig, det är ju något helt annat. Mm. Tycker jag. Det är som en bok. Eller... Sen kan man ju...
För vet du vad jag är beredd att säga nästan? Att man inte snackar om film. Förutom liksom...
Jag tycker man ska snacka mer om film.
Men sitter man på middag?
Jo, men det känns inte lika finkulturellt, tror jag. Eller? Alltså folk snackar ju om böcker. Som de har läst.
Men det tycker jag också är tråkigt.
Ja, men jag gillar att snacka om film.
Jag tycker det är som att snacka om en fotbollsmatch som har varit. Eller snacka om ett konstverk man har sett. Eller...
Jo, men det gör man. Man måste ju, alltså, konst...
Ja, man måste
jo, men det är alltså folk, så här, är du en grupp människor där alla är intresserade av film, så pratar du om film.
Ja.
Och är du, där
fast
du...
det är roligare att prata om känslor.
Jo, men du kommer ju ofta till känslor. Mm. När du, alltså pratar om ett konstmedium, så kommer du ju till känslor oftast.
Ja.
Genom att börja där.
Det är sant.
Skulle jag vilja hävda.
Men för det jag ville komma till är att det jag däremot tycker väldigt mycket om, och som jag är sjukt dålig på själv, det är folk som är duktiga på citat från filmer och böcker. Mm. Eller liksom poesi eller vad som helst. Men som kan citera in i rätt sammanhang där man sitter. Det älskar jag. Slänga in liksom ett citat. Men och det kan ju komma från Star Wars. Mm. Eller det kan komma från Armageddon, som är min favoritcitatfilm, maskin. Eller vad som helst. Mm. Jag gillar det. Det passar i ett samtal.
Och på tal om Star Wars så ska vi också nämna Indiana Jones. Första filmen. För om du ska ut i djungeln, så hur du vet hur du är klädd.
Hur man ska se ut. Ja. Men om man ska ut i rymden, ska man kolla på Star Wars då?
Det tycker jag.
Ja, det bör man ju.
Ja.
Nu har vi pratat om stora filmer, stilmässiga filmer, och som man liksom på ett eller annat sätt har påverkat och som ger inspiration stilistiskt. Men jag tänker ändå att de kommer senare i livet har påverkat dig mer än vad de gjorde när du var lite yngre.
Ja, de har, alltså, den stilmässiga bilden, eller det jag har tagit med mig från de här filmerna har jag gjort nu.
Har du gjort det i efterhand, ja.
Och de är ju rätt vuxna, de här filmerna.
Ja.
Så de är också lite svårare att ta till sig.
När man är yngre.
Ja, du måste ju kunna. Och, ja.
Man kanske måste kunna relatera till historia, människorna på ett eller annat sätt, lite för att tycka att det är kul. Men det jag tänker på, det finns ju karaktärer i film som sartoriellt har bidragit och som har inspirerat och som blir lite idoler till alla män. Vem har fått mest utrymme i ditt liv och liksom vem har inspirerat mest då?
Alltså om du ställer frågan så blir det ju många svar. Men en karaktär som vi inte har pratat om alls än så länge, som är ju, alltså, det är ju rätt enkelt, men han är ju, alltså James Bond är ju den startiellt viktigaste.
Filmmässigt är det ju inte liksom några...
Ja, några är ju mest eller i sin genre.
I sin genre, ja.
Men just stilmässigt, alltså det han har skapat runt, han har ju fått män att vilja vara eleganta.
Ja.
Att du kan vara tuff eller hård och elegant samtidigt.
Ja.
Sen 60-talet.
Och han har på något sätt satt standarden för kläder, drinkar, accessoarer och bilar som ska anses vara eleganta. Ja, och stiliga.
Jag skulle säga, alltså, ta plagget smoking som vi då har pratat om stup i kvarten.
Det är ju framförallt genom Bond.
Jag är osäker på om det ens hade funnits kvar idag. Om inte, alltså, därför, det är så mycket som han har pressat på, eller alltså den karaktären har pressat fram smoking.
Precis.
Är ju helt makalöst egentligen.
Vilken av James Bond skådespelarna har burit smokingen snyggast då?
Där måste jag faktiskt säga Roger Moore.
Ja.
Alltså det, han...
Men har det mer med tidsandan att göra? Eller...
Nej, jag skulle säga därför Sean Connery...
Om du, och för så här. Mm. Nej, det blir fel, för de är inte Bond. Out of character är de inte Bond.
Nej, nu pratar vi, när de, alltså, nu pratar vi
pratar inte om människan. Ja,
nej, inte precis. Människan utanför. Nej.
För då är det väl otvivelaktigt...
Roger Moore.
Även utanför?
Ja, ja, absolut. Ja. Mm. Nej, men Roger Moore är faktiskt, skulle jag säga, den mer eleganta av dem, både utanför och på. Alltså Sean Connery, där var ju 60-talsmodet väldigt tydligt i filmerna.
Ja, verkligen.
Och smala slipsar, smala slagers, smal sjalkrage, smoking, så här liten smal fluga. Mm. Han bär ju upp det som en kung, men det, jag tycker inte att det håller riktigt idag.
Det passar inte hans Scottish
accent. Men alltså, Roger Moore har ju smokingar med dubbelknäppt, ofta med breda sidenslag som är... Som jag med glädje. Och ska du veta, en rolig anekdot här. Mm. Inte ankedot som jag trodde att det hette förut.
Hur länge sedan var det?
Nej, det var inte så länge sedan.
Det är fantastiskt.
Jag börjar känna när vi pratar så här mycket att mitt ordförråd är kraftigt bristfälligt.
Nej, vet du vad jag känner? Precis tvärtom, att du har ett målande ordförråd. Men jag har kommit på att det finns massa ord som du uttalar märkligt.
Ja, så är det faktiskt.
Men ordförrådet är ju brett och djupt.
Tack, tack. Du är så söt. Men... han gjorde ju även Snobbar som jobbar.
Ja.
Eller The Persuaders, hur säger, kan du tala det? The
Persuaders.
Persuaders.
Eller?
Ja, jag tror att det är så.
Jag vet inte vad den heter på engelska, ja, så jag bara hittar
det
på
ordet, fast jag kan inte uttala.
Persuade, alltså övertala.
Ja, eller förföljarna, eller att övertala.
Ja, men då persuade tror jag det är.
Ja, och han hette ju Lord Brett Sinclair i den.
Ja.
Och han designade alla kläderna själv. Så Roddy Moore är en duktig kläddesigner.
Är det sant?
Ja. Och han har en ikoniskt filmcitat.
Jag måste sluta säga sånt på tal om språkbruk. Ja. Jag blir så
sant?
Störd på mig själv när jag sitter och avbryter med såna jävla onödiga småsaker.
Det är kul. Du
nej, blir det får sluta slut på det nu.
Ja, okay. Men då säger han så här i alla fall. Jag älskar det. Alltså. Då säger han, hello, till en kvinna. Hello, my name is Lord Brett Sinclair. My friends call me Brett, you can call me darling. Är inte den fantastisk?
Jo.
Den är så bra.
Den är magisk.
Men det är lite Roger Moores sidospår.
Den är ju nästan bättre än när Clint Eastwood slår upp en cigar i fickan.
Ja, den är magisk.
Ja.
Och den tv-serien måste ni se. Den ska faktiskt in här, även fast det är filmer. Den är fantastisk.
Ja.
Mer för miljöerna än för kläderna. Men varför jag sa det var för att jag tror Roger Moore av alla Bond var den som hade störst eget riktigt intresse i att kläderna skulle vara på ett visst sätt.
Mm.
Och de enda gångerna Roger Moores kläder fallerar lite i, alltså när det är daterat så att säga, är när han ska vara fritidsklädd i Bondfilmer. För han är ju fritidsklädd på det här gammel, alltså då är det ju högt sittande chinos, inte chinos utan alltså beige
kostymbyxor.
Och en instoppad skjorta med, som är lite
men
för stort.
Men det tillhör ju tiden.
Ja, det är det jag menar, det är väldigt så här 70-tal.
Men det är det ju, man tänker även på hans glasögon.
Ja, men de... Jag
tänker de är rökiga.
Ja,
är det de du tänker på? Pilotglasögon med guldram och så är de rökfärgade.
Ja, men det är ju snyggt.
Ja.
Och även sån här, alltså sköldpaddsglasögon har han ibland.
Ja, det har han också.
Men han klarar ju av klubbkavajen, smokingen och den tredelade kostymen som ingen annan.
Men det är någonting med solbrännan och det där alltså, som jag tycker är lite
mycket
Mallorca. Liksom.
Jo, men han är ju det.
Ja.
Och sen, alltså, jag tycker så här. Jag skulle vilja ta de två bästa Roger Moore-filmerna, alltså James Bond-filmerna, tycker jag är The Spy Who Loved Me och vad heter den? For Your Eyes Only.
På svenska heter den Oscar. Nej.
The Man with the Golden Gun.
The Man with the Golden Gun. Nej, men, inte det.
Jag skulle vilja ta de filmerna och klippa bort 15 minuter i varje film. Så hade de blivit helt fantastiska filmer. Därför det är några såna här kommentarer som är så fåniga. Så liksom, du är inne i filmen och exalterar, tycker den är bra. Och sen så bara säger han, Alltså en clownkommentar mer eller mindre.
Ja.
Så man bara kapar bort dem, då har du tajta thrillers istället plötsligt.
Men Bond har ju påverkat framförallt män, tror jag.
Ja.
Globalt, jag tror alla kulturer, alla länder, nu jag har ingen aning, men jag tänker mig att han har påverkat män över hela världen. Våra föräldrar är väl första generationen, va?
Ja, alltså pappa var ju 20 eller 18, när kom den, 62 eller 61?
I don't know.
Han var ju inte ens 20 år.
Ja, men vår föräldrageneration är liksom första.
Ja.
Och vi i vår ålder har ju, har ju blivit intvingade i det,
ja,
när vi var barn.
Exakt.
Alltså det stod ju, först så stod ju alla filmerna på VHS,
mm,
på prime location vid tv-stället.
Och
sen byttes hela det packet ut till en DVD.
Exakt.
På samma ställe, gärna någon form av samlingsbox och sådär.
Och det är ju fortfarande en väldigt stor familjegrej. Alltså det, när pappa... Alltså när jag säger till pappa att det har kommit en ny Bond-film,
ja,
då är han exalterad över att gå på bio.
Ja.
På riktigt.
Ja, men det, alltså... ja, det är då man kan tänka sig att gå på bio med sin pappa kanske.
Exakt.
Kanske man ska göra någon gång.
Ja, jag tror jag har sett kanske en 4-5 Bond-filmer på bio med pappa.
Har ni smoking på då?
Nej, det har vi bara när vi kollar på Bond hemma.
Ah.
Nej, det har vi inte heller.
Det vore gulligt ändå. Ja.
Enda gången jag har bytt om, klätt upp mig för att gå och se en film,
ja,
det var jag och vår egen Patrick Bateman, Nils Schander.
Ja.
Så...
Säg inte Patrick Bateman.
Vadå?
Men det är egentligen ingen tre... Han har vissa drag som Patrick Bateman.
Jo, men du kommer förstå varför jag sa det. Därför det var ju den filmen vi gick och såg.
Ja!
Alltså vi två gick och såg American Psycho.
Ja.
Och klädde då upp oss i... likadana kostymer som man hade i filmen för att vi skulle kunna ta in den
bättre. Det var ju en bra film.
Extremt bra. Det krävs dock att du har läst
boken
innan, därför det var ju då den blev fantastisk.
Jag håller med.
Så att du kunde fylla, så du vet allt det här som inte man kan filma av naturliga skäl, kan du fylla i själv.
Verkligen. Råttan och allt det där.
Och där är också en sartoriell fantastisk film. Men
det är ju där han är framförallt, Patrick Bateman.
Så är det. Och tillbaks till Bond. 1962 har jag nu kollat upp, kom Bond.
Mm.
Då var min far 18 år.
Mm.
Jo, Roddy Moore med Sartoriel, självklart. Och sen tycker jag, han har ju påverkat klockor också. Han har ju påverkat, alltså det är ju båtar, bilar.
Ja, men jag sa klockor.
Ja, du sa det.
Ja.
Och där
den här, alltså jag tänker mig att den här magnetiska Rolexen kan ju inte ha sålts utan honom.
Va?
Vadå, jättedåligt skämt. Var det inte, han hade ju en...
Ja, men den finaste var ju när han kom ut här, telexmeddelande ur den.
Alltså, ja!
Här, då undrar man, hur
fyller han på pappret?
Ja, exakt. Hur mycket papper finns det plats för i den här klockan egentligen? Det är ett meddelande som är så här långt. Det är ju skitroligt.
Det gör de ju, alla de där gadgetsgrejerna gör de ju bättre i helgonet. Alltså de här grejerna som går sönder och bandspelaren som bränns upp när de har läst upp meddelande.
Ja, du menar Mission Impossible?
Ja, vad säger jag? Helgonet. Ja. Nej, jag menar Mission Impossible.
Men vad tycker du om bytet av från Rolex till Omega?
I don't give a fuck.
Nej, men vad säger du nu? Så där får du inte säga.
Varför inte?
Jo, men alltså rent elegansmässigt när han är ute och...
Nej, men om jag ska vara helt ärlig så är ingen av klockorna, nu när jag har blivit lite mer insatt i hela den här världen, är ju speciellt passande. Det är ju sportklockor.
Jo, men han skulle ju, när han är
han skulle
i djungeln,
en Chevrolet Coultre eller en AP eller en Patek i allra, fast den är ju liksom kanske lite för...
Det är lite för, han skulle ha haft en Cartier.
Cartier hade varit perfekt.
James Bond i Cartier.
Det hade varit perfekt.
En den smal liten rackare. Den här Andreas Reynos klocka, alltså en Cartier Tank amerikan.
Exakt.
Det hade varit snyggt på Bond.
Men den kanske inte är lika lätt att stoppa in telex.
Nej, men jag tycker absolut,
telexrullar.
Nej, men när han har så här svarta spionkläder på sig.
Då kan, när han dyker.
Och sådana, då ska han ju ha en Rolex.
Ja. Utan på den här dyka.
Exakt. Ja, men även om man är i djungeln i kortärmat och såna här grejer så kan han ju ha.
Men jag tyckte Omega bytet, när var det?
Det var Pierce Brosnan.
Nej, men det har funnits Omega innan dess väl.
Ja.
Jag kommer ihåg Pierce Brosnan, det var en stor grej.
Ja.
Men jag har för mig att det har funnits Omega redan innan dess.
Ja, jag tror att det var... Vi frågar vår Erik om det här.
Ja, kan vi göra. Men ja, jag tycker att det är det som gör Bond. Åh, nu har han bytt från den här bilen till den här. Och kommer ihåg när det kom en BMW.
Ja, men det var ju fruktansvärt.
Ja, men det är det som är Bond. Man pratar om det där och man pratar om klockorna. Och
ja, men ta då den mest
framgångsrika. Alla vet ju, det blir ju så sjukt att alla vet vilka märken det är.
Men den mest framgångsrika Bond-filmen hittills, som var ju Skyfall.
Framgångsrika på vad? På
vilket sätt? Monetärt.
Ja, okej. Okay, ja.
Skyfall.
Mm.
alltså scenen, det var ungefär som när man såg nya Star Wars när Han Solo kom in i rutan första gången i en bio som jublar.
Ja.
Och det var ju när han öppnar garaget. Och så står den gamla Charles Aston och hela biografen applåderade ju.
Ja.
Och förstår du då vilka känslor?
Ja.
Det här är en materiell plåtlåda som står där. Som ingen har någon relation till den här bilen.
Alla har ju det, alla gamla.
Jo, men alltså man har en relation, men ingen har ju ägt den. Eller
nej,
kommer
precis.
Äga den, nej. Eller knappt sett den i verkligheten. Men så är det en kille som 40 år senare öppnar en garagedörr på bioduken. Och alla blir tårögda och börjar applådera.
Ja.
Då har man ju lyckats bygga ett varumärke, kan man ju säga. Nej, men det var en ball. Den var riktigt bra, den filmen.
Men Bond är ju, det är ju by far karaktären som påverkat manlig klassisk stil.
By far.
Sen så, rätt eller fel, vissa grejer rätt tjåsiga, vissa grejer liksom.
Så, och framförallt i de senare. Men Roger Moore och Sean Connery, det var, jag skulle säga att det är nästan ingenting som är tjåsigt där.
Ah, jag vet inte. Det kan vi prata om en annan
gång.
Men om vi ska försöka knyta ihop det här temat som vi har haft idag, filmtemat. Jag tycker vi har varit ganska duktiga på att hålla oss till vår läst utan att sväva iväg. Det blir rätt lätt att, med film, att man börjar någonstans och sen så öppnas det så många dörrar i minnet så att man börjar prata vitt och brett. Men nu vill jag att du plockar fram världshistoriens stiligaste topp tre.
Jag skulle säga så här då. Därför det jag vill, och som jag faktiskt kommit på här medan vi har gjort den här podden, är det här
han med... pekar med hela handen på, på mig. Han vill något av mig.
Ja, nej, men det är det här med tidsepokerna.
Ja.
Att man ska välja en film
per epok.
Per epok. Och det behöver inte vara per årtionde. Nu pratar jag 1900-talet självklart.
Ja.
Men som liksom lite från första tredjedelen, andra tredjedelen och sista.
Köper det rakt av. Börja bakifrån då.
Exakt. Och då tycker jag ju, då finns det en film.
Har jag en väldigt nasal röst idag?
Nej.
Det är något fel på min näsa, tror jag.
Nej, den är ju vackrare än någonsin.
Jag måste kolla upp den. Ja, förlåt.
Ja, men då finns det en film som vi inte har pratat om än i podden idag. Som heter Remains of the Day.
Vackert.
Namnet är vackert. Det är Anthony Hopkins.
Vad betyder det på svenska?
Återstoden av dagen.
Också vackert på svenska.
Ja, det är så vackert. Så att det är, och det är Anthony Hopkins. Det är Emma Thompson. Det är James Fox. Och det är...
Varför säger du det med eftertryck på James?
För jag trodde att det var Edward Fox först.
Ah!
De är bröder.
Mm-hmm.
Och så är det Hugh Grant i en av hans första och väldigt liten roll. Men väldigt välspelad. Och
Anthony Hopkins, oerhört stilig butler.
Och även så gör Christopher Reeve en av sina sista och bästa roller någonsin.
Jaha.
Stålmannen alltså. Ja. Den riktiga Stålmannen. Och den filmen är, varför man ska se den som en epokfilm, den utspelar sig under andra världskriget i England. Och elegansen är helt enastående.
Ja.
Och det balla är att de vanliga kläderna de har på sig, alltså kostymerna, vardagskläderna, är så elegant. De är exakt som du vill ha dem idag. Mm. Du kan ta mycket inspiration. Alla på Pitti Umo ser ut som Hugh Grant gör i den filmen.
Trevligt.
Så den är verkligen, och du kan ju tänka dig småkringarna.
Jag tycker i sig inte om hur de ser ut på Peter.
Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, han ser inte ut, han ser inte en massa fjädrar och kamofärgade småkringar.
Man kan ta inspiration.
Han har en väldigt snygg tweedkostym med väst och slips. Som,
ja.
Och sen är,
men han lajvar inte.
Nej, han lajvar inte. Och sen, han är inte, vad heter det?
Hipsatura.
Och sen är det just att det är ju fallet av en epok som blir extremt tydligt i den här filmen. Därför blir det ju intressant också.
Det är adeln som håller på att bli...
Ja, det är lite som Shooting Party som
förbi,
vi pratade om tidigare.
Förbisprungna.
Ja, fast här är det väldigt, här tar det verkligen slut.
Ja.
Alltså, jag kanske inte kan berätta hur det slutar,
nej,
men det tar verkligen slut här.
Det var tips ett.
Ja, och sen hoppar vi fram. Och här blir jag... jag ljög lite, därför nästa... Nu, vi hoppar hela vägen till 80-talet.
Ja.
Och sen går vi in på nästan nutid.
Ja.
Om du förstår vad jag menar.
Men får jag bara så att vi clarify this? Det handlar egentligen ingenting om när filmen spelades in, utan bara om epoken som den gestaltar.
Precis så är det.
För att den första spelades väl inte i, eftersom...
Den spelades inte in,
jag är inte jättebra på att räkna, men jag
tänkte... Den spelades inte in 1939, nej, utan den handlar om 1939.
Ja, bra. Då kör vi 80-talet.
Ja, och där är det faktiskt, det är två filmer.
Som... Tre sa jag att du fick välja totalt.
Jag vet, jag har väldigt svårt här i huvudet nu.
Säg dem snabbt så väljer vi en.
Jag vill säga, vi har pratat om båda filmerna.
Ja.
Och det är American Gigolo... Wall Street.
American Gigolo Utan tvekan.
Jag håller med, tack för att du sa det. Och den är, därför där är, jag älskar den här filmen. Mm. För att, vad jag älskar mycket saker.
Ja men det är så underbart.
Det är, nej men därför, återigen det här med att se film själv.
Ja.
Det är också en film du ska se själv.
Ja.
För du ska känna att du är, vad heter han?
Richard Gere.
Ja men karaktären.
Mr...
Vi kommer på, det poppar upp sen.
Ja.
Men karaktären där. Och det finns en scen när han åker bil genom natten i Los Angeles.
Ja.
Och har man liksom suttit och insupit filmen där man känner hans ångest under den här bilfärden så hårt alltså.
Ja.
Och sen första delen av filmen som är ju bara elegant och kul att se på, för då går ju allt bra för honom.
Ja.
Och jag är så ledsen att jag aldrig kommer få sitta i en bar i Los Angeles på
Julian.
Julian, exakt. Jag kommer aldrig få sitta i en bar i Los Angeles i början på 80-talet med Lauren Hutton.
Och vara hora.
Nej, nej, inte det. Men att man får, du vet, miljön
ja.
Som baren är.
Nej.
Är helt,
nej.
Alltså du vet, så här små, jag vill inte säga det för det är fel, men inomhusrökning
ja.
I LA. Det är drinkar, allt är, du vet, du har den här epoken där allt är modernt, men allt det gamla är fortfarande tillåtet på något sätt.
Ja, jag är med.
Förstår du vad
ja,
jag menar?
Jag ser det glittret i ögonen
ja,
också.
Det är så snyggt alltså.
Tredje filmen.
Där vill jag faktiskt gå ifrån lite. Därför båda de här två tidigare filmerna är ju elegant, väldigt sartoriellt eleganta.
Mm.
Och speglar ju de här tidsepokerna väldigt väl med det kläduttrycket som var då.
Mm.
Och då ska jag vilja hoppa fram, nu hoppar jag inte fram så många år, utan jag hoppar fram kanske 15 år från den
American Gigolo.
American Gigolo.
Mm.
Och då är det är en personlig favorit på ett filmplan, men också på ett elegansplan. Det är inte en smoking så långt ögat når, och vi har pratat om filmen förut idag. Men det är As Good As It Gets.
Ja.
Därför den stämningen är elegant.
Jag visste nästan att du skulle landa i den, för när du pratade om den tidigare ja. Så blir du alldeles lyrisk.
Ja, men jag tycker det verkligen.
Ja.
Och sen kommer vi säkert få massa kritik nu för att det finns massa mer
ja, men
eleganta filmer.
Det är mycket roligare topp tre lista. Jag tror inte den finns någonstans.
Nej.
På någon tidning. Eller någon filmblogg.
Nej, men det är verkligen
ja. Det är en intressant lista.
Ja.
Låt oss discuss på andra kanaler, YouTube, Instagram.
Exakt, och vi lägger upp filmtips på YouTube också. Ja. Och sen skulle det vara jävligt kul efter det här avsnittet om alla ni som är underbara och lyssnar på oss på Instagram till exempel kommenterade filmer ni gillar som vi ska se, och om ni har sett några efter att ha lyssnat på här, de här filmerna, och vad ni tycker om dem.
Vi ber dem tagga det i när vi lägger ut bilden för avsnittet.
Det hade vi älskat.
Ja, det är kul.
Och glöm inte att följa oss på Instagram, YouTube, och nu ligger också nya hemsidan uppe.
Det är helt otroligt.
Så nu kan ni gå in
och... Du har varit så duktig med den.
Ja, vad snäll du.
Vet ni att Fredrik har pysslat med den helt själv?
Ja. Så nu kan ni gå in på hemsidan och det händer inte så mycket förutom att allt som vi gör ligger samlat där.
Ja, det kan man säga. Det kommer att växa fram till att bli mer och mer en
samlingssida. Mer och mer. Men nu ligger podden där, alla YouTube-klipp. Och det roliga, det finns en liten sektion på hemsidan som heter TV. Mm. Där YouTube-klipp ligger. Och där ligger inte bara våra YouTube-klipp.
Utan även lite andra inspirations...
Ja, något vi kallar för klassiker.
Fantastiskt.
Och där ligger magiska YouTube-klipp som ni kommer... älskar de här om ni går in och tittar.
Och på lite sikt så kommer det krönika där. Vi kommer skriva där i egenskap av oss själva. Vi kommer bjuda in andra som skriver där.
Exakt, men det är på sikt. Så sitt inte på nålar och vänta på det. Men det kommer.
Ni kommer få höra det.
Ni kommer få höra det. Och med det sagt, titta på film i höst, eller inte höst, vintermörket. Njut, våga titta på film själv. Och håll stil.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.